svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Hej och välkomna till Svenska högtider och traditioner. Och som vanligt har jag med mig Mattias, traditionsexperten Axelsson.
Tjena, hej.
Och vem är jag då, Mattias?
Du är Daniel Knegan Karlenfors. Det är du.
Etablerade detta epitet i förra avsnittet.
Ja, det var ju faktiskt igår som vi pratade om första torsdagen i mars. Vi poddar på som bara tusan här när vi är på mars.
Vi kör på. Men,
och vi sitter kvar här på Bishops Arm, ska vi säga. Ja, om ni hör att det
vi
låter...
har suttit här en vecka nu.
Om ni hör att det låter någonting i bakgrunden så är det... Någon tjomme som tycker att det är kul att lyssna på mobilen utan hörlurar.
Men vi gillar ju att sitta här för att du är ju så mycket stammig så här så att du får ju en sån här liten privat loge liksom.
Mm, jag får ett litet genre separé.
En liten egen dörr till och med och så sitter vi här och...
Det hade varit något,
Ja, men det är ju en dörröppning.
Ja, absolut. Men vad är det vi ska prata om idag?
Vi ska prata om internationella kvinnodagen som infaller den 8 mars.
Nu tog du ju min första fråga där på fem snabba. Märkte du det?
Ja, men vi kan köra det ändå, va?
Ja, jag tycker vi
kan ville nog bara stila med att jag faktiskt visste ett datum.
Mm. Nej, men grejen är, och det tycker jag var lite intressant, för att i de avsnitt vi har spelat in, ska vi säga kanske för transparensens skull, två avsnitt tidigare i det här svepet om första torsdagen i mars. Och
lite aldrig på så. När vi säger att igår och...
Nej, precis. Så att för transparensens skull. Men i de två avsnitten så var jag väldigt manusobunden. Jag kunde prata ganska fritt. Men så kommenterade du att nu ska vi prata om internationella kvinnodagen, och då måste Mattias ha manus, för det har han ingen koll på. Lite symptomatiskt för vår samtid, att jag kan mycket om kakdagar, men jag kan ingenting om kvinnodagen i huvudet.
Nej, och jag ska ju också erkänna då att i princip så kan jag ju datumet, och det kan jag för att jag är vänsterpartist, eftersom internationella kvinnodagen för Vänsterpartiet, då gör vi alltid saker. Men jag kan egentligen ingenting om dagen som sådan, mer än utifrån mitt vänsterpartistiska perspektiv och vad vi gör och vi lyfter feminismen och den här biten liksom. Så att det är min ingång i det här.
Nej, men så att du får förhoppningsvis lära dig lite idag. Nej, men jag ska också till mitt försvar säga, eller till ett litet patetiskt försvar, att just internationella kvinnodagen, jag har skrivit en del om det på min blogg svenskahögtider.com, men jag har inte skrivit jättemycket och grottat så mycket i det, just för att det inte är en specifikt svensk dag.
Just det.
Den finns ju väldigt mycket internationellt, och det är en internationell kvinnodag. Man uppmärksammar den internationellt. Jag tror att jag bara har skrivit en eller två texter
om det. Vi har ju faktiskt pratat om en annan internationell dag tidigare.
Vilken?
Det var ju förintelsen.
Ja, men grejen är, den är ju i den meningen att den startas i Sverige. Att det kommer utifrån ett svenskt...
Så det är ditt försvar?
Ja, jag vet inte om det håller, men så är det.
Nej,
jag hoppas att jag kan ge dagen rättvisa. Jag bara försöker att ta bort...
Vi ska inte vara för hårda, tycker jag inte.
Lysande. Men vi kan väl köra fem snabba bara för att komma in, in i det hela lite grann.
Vi får köra fem snabba. Är du redo?
Ja, är jag redo.
Gött! När infaller dagen?
8 mars.
Hur firar vi?
Vi demonstrerar.
Hur länge har vi firat?
Sen början på 1900-talet.
Vem firar?
Feminister.
Äter vi något särskilt?
Nej, jag tror inte att vi gör det.
Vi måste ju nästan komma på någonting här nu.
Alltså det finns ju, men jag tycker vi kan spara lite grann till kontroverser, för jag har en liten grej här också.
Och mat?
Som är lite grann sökt till mat kanske, men ätande i alla fall. Så det finns ju någonting vi kan prata om här. Men... Där har vi liksom någonstans 8 mars, internationella kvinnodagen, i ett koncentrat. Och jag sa ju, vad gör man? Man demonstrerar.
Mm.
Och det är ju det som är mitt liksom, top of the mind, att man på olika sätt, och jag har själv varit med och demonstrerat.
Jag kan lägga till föreläsningar och folkbildning om feminism.
Ja. För du är ju lite mer politiskt engagerad och aktiv eftersom du är medlem i ett parti.
Ja.
Och framförallt har kanske varit mer engagerad historiskt under de senaste åren. Jag
har ju till och med uppdrag och sånt.
Ja, och om du bara väldigt kort ska beskriva, vad är i 8 mars här i Göteborg, vad gör man, vad händer på den 8 mars?
Ja, men det blir ju såklart utifrån, som jag pratade om tidigare, ett vänsterpartistiskt perspektiv.
Alltså, jag tänker att utifrån mitt perspektiv, vad gör ni?
Vad vi gör. Nej, men som i år till exempel, då kommer vi dedikera nu på lördag en hel dag i förberedelse där vi ska ha föreläsningar, vi ska spela in podd, vi ska göra massa sådana saker för att försöka få spridning. Och feminismen är ju väldigt central i allting vi gör.
Mm.
Så att för oss så blir det ju ett sätt att ännu mer försöka utjämna samhället och könsklyftorna och så vidare.
Så 8 mars blir liksom en dag man sätter extra fokus på feminismen.
Exakt.
Och man lyfter den med olika föredrag, folkbildning. Och sen brukar det ju ofta vara det som blir den publika grejen, att det sker någon typ av demonstration.
Eller manifestation.
Eller manifestation, ja. Absolut. Men alltså, jag tänker mer någon offentlig handling som blir liksom publik. De här föreläsningarna och föredragen är ju mer inåtblickande, det är ju mer att man bildar rörelsen.
Ja,
även om de kan vara offentliga så är det
precis.
Ju
ja, men absolut.
Det är ingenting som tidningarna skriver så mycket om. Däremot en 8 mars demonstration kan ju ändå kanske få en liten notis.
Ja, det var nice alltså, om GP ville skriva om alla våra sådana grejer.
Ja, du kan ju drömma att GP skulle göra det. Men skitsamma. Där
man
har vi,
ska ha drömmar, Mattias.
Ja, det ska man ha. Men där har vi lite grann, för det är liksom den bilden jag också har av 8 mars i Sverige idag. Men 8 mars har ju en betydligt längre historia än så.
Mm.
Och om vi tittar tillbaka i historien, vet du någonting om historien bakom 8 mars? Eller vad är dina fördomar om det?
Men jag känner nog här att vi behöver börja. För jag tänker mig just att datumet inte har en svensk koppling utan en internationell koppling. Så jag vill nog nästan börja då med varför datumet.
Ja, nej men alltså, det har ju med historien att göra. Det är därför jag tänker liksom att vi behöver gå tillbaka i historien för att förstå vad det är som gör
att... Och om jag då får veta varför det är 8 mars så kanske jag kan dra lite andra idéer
och tankar. Because of Lenin.
Because of Lenin? Mm. Oj då.
Så kan du spinna vidare på det och se om du kan göra någon koppling där.
Alltså de enda kopplingarna jag kan göra, och det här vet jag egentligen inte hur sant det är, men det var ju att man i Sovjetunionen försökte skapa mer jämställdhet mellan kvinnor och män. Man ville ha in kvinnor i vad säger man?
Arbetslivet.
I arbetslivet och alla de här bitarna. Så det är det jag tänker i så fall. Och att han då instiftade 8 mars utav någon anledning.
Nu är det ju givetvis en jätteförenkling att säga att det var because of Lenin. Men Lenin har en bidragande, liksom, han är en förklaring eller han är en orsak till att just 8 mars är internationella kvinnodagen. För när du ställde den här frågan, hur länge har vi firat, så sa jag början av 1900-talet.
Just det.
För första gången som en kvinnodag uppmärksammats, alltså en Women's Day, det var i februari 1909. För i början på 1900-talet så är ju den stora kvinnorörelsefrågan rösträtt. Det vill säga att kvinnor ska få rösträtt. Det får ju svenska kvinnor i riksdagsval först 1921. Vi är ett av de sista länderna i Nordeuropa som inför kvinnliga rösträtt. Men i många länder runt om i Västeuropa och även andra delar av världen så kämpar kvinnor för rösträtt. Och den manifestationen som man hade i februari 1909, den handlade dels om rösträtt men också för att man skulle höja lönerna och man skulle avskaffa barnarbete. Och
får jag bara kolla en sak med det här nu? Mm. För visst är det så att det var 1921 kvinnor första gången fick rösta.
Mm.
Men 1919 beslutade man om att kvinnor skulle ha rösträtt.
Mm. Så här är det. Kvinnlig rösträtt i riksdagsval fattas första gången 17 februari 1918.
Ja.
Men det är en som kallad urtima riksdag. Det betyder att det är en specialinkallad riksdag, det är inte en ordinarie riksdag. Nej. Så för att man ska ändra en grundlag så måste man fatta två beslut i en ordinarie riksdag med ett riksdagsval emellan.
Just det.
Så då fattar man det första beslutet 1919, sen fattar man det andra beslutet under våren 1921.
18 första beslutet.
Ja, det första beslutet i en icke-ordinarie riksdag.
Okay.
En urtima riksdag.
Ja.
Sen fattar man det första beslutet i den ordinarie riksdag 1919 och sen det andra beslutet under våren 1921 och sen i september 1921 så var det första riksdagsvalet som kvinnor fick rösta i riksdagsval.
Då har vi rätt ut det ordentligt.
Men det som är lite, och nu blir det en liten parentes och ett litet sidospår här.
Mm.
Det går inte att säga att vi fick allmän rösträtt 1921. För det fanns fortfarande ganska många rösträttssträck kvar. Det fanns fortfarande ganska många inte jättemånga, men det fanns en del. Till exempel, du var fortfarande tvungen att ha värnplikt för att få rösta 1921. Mm. Du fick inte vara satt under fattigvård. Nej. Du fick inte sitta i fängelse. Du fick inte ha gått i konkurs. Det fanns en hel del såna här inskränkningar av rösträtten. Och vet du, när man tar bort det sista rösträttssträcket i Sverige, alltså när får alla myndiga svenskar som är över 18 år...
Det dyker upp ett datum, så jag går på det. 1923.
1989.
Mm. Vad var det som gick bort då?
Då tar man bort omyndigförklarandet. Så just då det. Kan man inte längre omyndigförklara någon. För innan det så kunde ju vissa individer bli omyndigförklarade. Ja. Och blev man omyndigförklarad så fick man ju inte rösta även om man var vuxen. Precis. Alltså även om man var 40 år. Mm. Så omyndigförklarad inte rösta. Men det tog man bort 1989. Det innebär att idag får alla svenska medborgare över 18 år få rösta. Det finns ingen inskränkning.
Och det finns ju till och med människor som bor i Sverige som får rösta men inte till riksdagsval.
Ja, i kommunal...
Som inte är svenskar.
I kommunal och regionalval så får du ju rösta om, jag tror det är att du har varit bosatt i Sverige i 3 år och inte svensk medborgare. Någonstans där är gränserna. Men det är lite grann ett sidospår sammanhanget.
Men viktigt.
Ja, men det man kämpar för i början på 1900-talet, det är ju kvinnlig rösträtt. Och det är i USA som man har de här första kvinnodagarna i början på 1900-talet, och det är amerikanska socialister som organiserar de här protestmötena och dagarna. Och inspirerat av de amerikanska feministerna och de här amerikanska kvinnodagarna så tar Clara Zetkin, tysk socialist och feminist, 1910 initiativ till en International Conference of Working Women i Köpenhamn. Mm. Och utifrån det mötet så beslutar man att den 19 mars 1911 ska firas som en internationell kvinnodag. Och att man valde just den 19 mars, det förklaras med att det var då, eller den ryska socialisten och feministen Alexandra Kollontaj, hon har förklarat det som att den 19 mars 1848 så segrade revolutionen i Tyskland under den här 1848 års revolution som svepte över Europa. Den liksom stod på sin höjdpunkt just den 19 mars. Så redan från början så är den internationella kvinnodagen väldigt tydligt knuten till den socialistiska rörelsen. Och sen under de kommande åren, under 1910-talet, så firas internationella kvinnodagar på lite olika datum. Men oftast i februari-mars under våren på olika sätt. Men det som gör att det blir den 8 mars, det är för att under revolutionsåret 1917, alltså då de ryska revolutionerna, dels februarirevolutionen och dels oktoberrevolutionen, genomförs, så går ryska kvinnor den 23 februari ut i stora demonstrationer, bland annat för sänkta brödpriser. Och det är ju det här som sen i någon mening leder fram till den första revolutionen, alltså februarirevolutionen. Och
det är också då vi har hungerkravallerna i Sverige, va?
Ja, det är under våren 1917 som det är hungerkravaller, på grund av att det var väldigt dåliga vintrar, eller kalla vintrar, vilket gjorde att det blev missväxt. Mm. Och dessutom så var ju första världskriget pågående, vilket gjorde att vi hade mycket svårare att importera livsmedel. Så då blir det hungerkravaller 1917. Men, och här kommer vi nu till egentligen svaret på din fråga. Mm. Den 23 februari 1917, det var ju då den 23 februari enligt den julianska kalendern som man fortfarande använde i Ryssland 1917.
Just det.
Det är först när kommunisterna tar makten och vi får den ryska revolutionen som man går över till den gregorianska kalendern.
För är det inte någonting med också att oktoberrevolutionen är i november? Eller
ja, oktoberrevolutionen är i november och februarirevolutionen är i mars. Nej, men det hänger ju ihop med just det här att man fortfarande använder sig av den julianska kalendern. Den som vi i Sverige bytte från 1753 och som man i katolska länder bytte redan på 1500-talet. Men i Ryssland så är det kommunisterna som går över från den julianska till den gregorianska kalendern. Och den 23 februari, som då är det här datumet som kvinnorna demonstrerar, det är den 8 mars enligt den gregorianska kalendern. Mm. Och nu kommer vi då till Lenin. För det blir ju så att när kommunisterna tar makten och man bildar Sovjetunionen i och med att det ryska inbördeskriget avslutas, så bestämmer kommunisterna att den 8 mars ska bli en helgdag. Och Lenin höll själv ett tal den 8 mars 1921, där han sa enligt följande: och på denna internationella kvinnodagen kommer otaliga möten med arbetande kvinnor i alla länder i världen att skicka hälsningar till Sovjetryssland. Och sen så blir den internationella kvinnodagen en väldigt central och viktig dag i det här nya kommunistiska landet, Sovjetunionen, som då växer fram under 1920, 1930 och 1940-talet.
Jag känner ju inte att det kommer vara så svårt att prata kontroverser.
You don't say, you don't say. Men det som blir lite grann grejen om man sen ska följa utvecklingen av den internationella kvinnodagen i Sovjetunionen, för det är ju framförallt i Sovjetunionen och satellitstaterna till Sovjetunionen som den 8 mars är en grej under första halvan av 1900-talet, det är att det snarare lite grann blir som en dag då man hyllar kvinnor i allmänhet, och det blir att man lyfter fram det kvinnor. Det blir liksom inte en feministisk dag där man ska lyfta kvinnornas löner, kvinnors arbetsförhållanden, utan det blir snarare det här att man ska hylla kvinnor. Mm. Och det blir också liksom en dag för partiet, för ju, det går ju ganska fort för Sovjetunionen att bli en diktatur, och sen så accelererar ju det under Stalins tid vid makten med utrensningar och det som sker i Sovjetunionen. Och då blir 8 mars en propagandadag för regimen, mer eller mindre.
Förstår. Det här är ett väldigt långt intro, kan jag säga, att förklara, för att kunna gå vidare i historien sen. För jag känner väl ändå, för som du beskriver det nu, så är detta en ganska sovjetisk högtid, tradition. Men vi ser internationella kvinnodagen. Mm. Så hur går den resan till?
Ja, men någonstans så är det ju en kommunistisk dag fram till 1960-talet. Sen så händer det ju under 1960-talet saker i Västeuropa. Vi får en framväxande vänsterrörelse som någonstans kulminerar med revolutionsåret 1968.
Mm.
Och vi får också en framväxande kvinnorörelse på 1970-talet. Och under den här vågen av feminism på 60- och 70-talet så kommer det, kan man nästan beskriva som en ny medvetenhet kring den internationella kvinnodagen fram.
Får jag bara snabbt hoppa tillbaka då till 1909, för då pratar du också om feminister.
Mm.
När etableras begreppet feminism?
Det har jag faktiskt ingen aning. Jag vet faktiskt inte exakt.
Men var det etablerat 1909, eller kallar du dem bara feminister?
Jag tror att det är lite anakronistiskt begrepp. Skulle jag, utan att egentligen vara helt säker, så skulle jag nog säga att man inte använder sig av begreppet feminist på det sättet, utan det är, och återigen, här är jag ute på lite halis, men jag tror att det är under just den här andra vågen på 60-70-talet som man väldigt tydligt liksom använder sig av begreppet feminism som en någonstans egen ideologi.
Alltså för mig är det ju väldigt 90-tal.
Mm.
Men det är ju för att jag blir politiskt medveten.
Men då skulle jag säga att det är det man kallar då för den tredje vågens feminism. Vi har ju den andra vågen under 60-70-talet. Men som sagt, jag är också lite så här farlig när jag som inte egentligen har koll på feminismen som man ska sitta och gissa kring feminismen och feminismens...
Vi får ta reda på det helt enkelt.
Ja. Nej, men det som händer under 60-talet, det är att den 8 mars 1967 så uppmärksammas internationella kvinnodagen i Chicago på University of Illinois. Och sen så har man under de följande åren flera demonstrationer i amerikanska städer, bland annat Boston och i New York. Och det första svenska firandet av den internationella kvinnodagen, åtminstone det första offentliga firandet. För det här är en sån här grej, det skulle ju kunna vara så att den internationella kvinnodagen har uppmärksammats i olika rörelser, fast det har inte fått någon uppmärksamhet i media.
Jag kan tänka mig att det i vänsterkretsar i Sverige har uppmärksammats sedan Lenin lite gjorde det.
Ja, möjligen.
Men alltså väldigt så här internt.
Nej, men de liksom första offentliga firanden av den internationella kvinnodagen, det är den 8 mars 1972 i Sverige. För då har Svenska kvinnors vänsterförbund anordnat en demonstration. Och då skriver DN så här: det var öronbedövande när tusentals kvinnor stämde upp sina röster och sjöng, citat, tjejsånger på det största kvinnomötet svenskarna upplevt på årtiondena. På årtionden. Huvudparollerna var arbete, daghem, fri abort och internationell solidaritet.
Hade vi inte fri abort i Sverige då?
Nej, fri abort införs ju successivt. Det var ju väldigt vanligt under 70-talet med det här att kvinnor reser till Polen.
Just det.
För att få, man hade sådana abortresor till Polen, och jag vet faktiskt inte exakt vilket år vi får fri abort, men det är ju här under den perioden.
Mm.
Så Från 70-talet så har internationella kvinnodagen uppmärksammats i Sverige. Och sen blir det en FN-dag 1977. För FN har internationella kvinnoåret 1975. Och 1977 så antar man en resolution som säger att medlemsstaterna ska uppmärksamma en dag för, citat, för kvinnors rättigheter och internationell fred. Men FN säger här att man kan välja vilken dag som helst som har liksom historisk och kopplat till vilka nationella traditioner man har. De säger inte att 8 mars ska vara internationella kvinnodagen. Nej. Utan det kan vara lite olika i olika länder. Men det som är den åtminstone i västerländsk och europeisk tradition så är det den 8 mars allt sedan socialistiska rörelser på 1900-talets början och sen Sovjetryssland på 1910-talet.
Men jag fällde upp en fråga här som för mig är intressant och jag hoppas du kan svara på den. Är det liksom erkänt utav världen så att säga att det här är någonting som kommer från Sovjetryssland?
Ja, det är alltså...
För var det också så att man då i Chicago, Illinois liksom var tydliga med den kopplingen?
Det tror jag inte. Jag tror inte att det är så.
För skulle man... du inte då kunna säga att vi har två uppkomster utav...
Nej, alltså den internationella kvinnodagen, att man i Chicago och Illinois och USA och sen i Sverige på 70-talet firar just den 8 mars. Mm. Det är ju ingen slump att man väljer den 8 mars.
Nej.
Utan man väljer det för att det är den etablerade internationella kvinnodagen. Just sen det. Att det varit en dag som framförallt har uppmärksammats i Östeuropa, det förtar ju inte det faktum att det är därifrån, att det är den 8 mars och att historien kan spåras tillbaka till Sovjetryssland.
Mm. Men då har vi fått svar på den frågan. Men vi kanske ska flytta fram till idag. Mm. Nu har vi pratat mycket historia, vi har liksom så fram till 70-talet är vi i alla fall. Men vad spelar den här rollen, eller den här rollen, vad spelar den här dagen för roll idag?
Jag skulle säga att den spelar roll dels utifrån det som vi pratade om i början, att det är en dag då olika vänsterrörelser, nästan uteslutande vänsterrörelser på olika sätt uppmärksammar den internationella kvinnodagen utifrån ett feministiskt perspektiv. Och man gör det utifrån ett socialistiskt feministiskt perspektiv. Man pratar om kvinnorörelser eller kvinnolöner, man pratar om patriarkalt förtryck, man pratar om på olika sätt vad kapitalismen, vilket problem kapitalismen är för kvinnor och kvinnors roll på arbetsmarknaden och liknande. Och man gör det genom att ha olika typer av föredrag och demonstrationer. Sen vet jag ju att den 8 mars, internationella kvinnodagen, används av olika utbildningsinstitutioner som skolor, universitet, grundskolor för att den dagen just sätta fokus på kvinnors situation på olika sätt. Det kan vara både internationellt med kvinnlig fattigdom och könsförtryck och liknande, men det kan också vara utifrån ett nationellt perspektiv, kvinnors situation i Sverige. Så det är ju på det sättet som man firar dagen, och det finns ju ett väldigt vanligt uttryck i sociala medier: säg inte grattis, det är en kampdag. Just det vill säga, man ska inte säga grattis på internationella kvinnodagen, utan man ska säga någonting annat, just för att det är inte en liksom, vi hyllar alla kvinnor, utan det handlar om att uppmärksamma feminism och kvinnokamp snarare än att hylla kvinnan som väsen.
Just det. Jag förstår. Du var också inne på det så här, när det här ändå etableras av FN, att man inte, det ska vara den och den dagen, utan olika länder kan göra lite olika. Även om den nu heter internationella kvinnodagen, så jag är inte helt säker på hur det fungerar. Men jag tänker mig att vi har ändå då satt en svensk prägel på det här.
Alltså, jag är lite faktiskt osäker just på den svenska prägen. För att, och det är ju det som är lite liksom pinsamt nog gör att jag inte har skrivit så mycket om dagen. För att jag har inte kunnat se någonting som är liksom väldigt tydligt svensk prägel på den internationella kvinnodagen. Sen kan man ju väldigt, alltså, om man vill göra det enkelt för sig på den här frågan, kan man ju säga att ja, men det sättet som vi firar på, alltså det som vi gör i Sverige, det blir den svenska prägen. Men jag skulle inte kunna säga att ja, men just den här företeelsen eller det här bruket är specifikt svenskt.
Nej, men jag tänker på att man måste kunna jämföra ett internationellt kvinnodagsfirande då i Tyskland med Sverige och kunna se att det är skillnader. Kan man det?
Ja, nej, alltså inte någonting som är specifikt svenskt.
Nej.
Däremot skulle jag säga att det finns i Sverige och i, svårt att säga exakt vilka länder, och det finns en risk att jag blir lite väl generaliserande, så att jag låter bli att säga vilka länder vi pratar om, men
det finns länder.
Det finns länder där det liksom väldigt tydligt lyfts upp som en dag för kvinnokamp och feminism. Medan det i många andra länder snarare är en dag där man hyllar kvinnan.
Just
det. För det är en väldigt tydlig skillnad mellan å ena sidan pratar kvinnokamp och feminism.
Så vi kanske inte har en svensk prägel, men vi kanske har två skolor.
Ja, två linjer. På det hela, eller två utgångspunkter, två någonstans, vad är det man firar när man firar den internationella kvinnodagen? Och där är min upplevelse att den svenska ligger väldigt mycket mer i det här, prata kvinnokamp och feminism och kvinnolöner och patriarkalt förtryck och de aspekterna av kvinnodagen.
Mm. Jag förstår. Och som vi lite skojsamt förut, så här, det finns en hel del kontroverser kring det här kanske.
Ja, alltså vi skulle ju dels kunna använda oss av det här någonstans sovjetiska arvet, att det skulle kasta en mörk skugga över internationella kvinnodagen. Men det har inte jag upplevt som någon kontrovers. Alltså det är ingen som egentligen tycker att det är något större problem. Det är ingenting som lyfts som en kritik av den internationella
kvinnodagen. Kan det inte bara vara så att vi inte riktigt vet om det? För jag visste inte om det.
Nej, men så skulle det absolut kunna vara. Men vi vet inte om det, vi pratar, då blir det inte en kontrovers.
Nej.
Kanske blir kontroversiellt efter det här avsnittet.
Ja,
när vi har avslöjat den hemliga mörka bakgrunden till internationella kvinnodagen.
Ja.
Hade vi varit såna här höger...
Nu kanske GP hör av sig.
Ja, men på riktigt, hade vi varit höger influencers på YouTube, så hade vi kunnat göra riktigt bra såna här clickbaits om Mattias och Daniel avslöjade den mörka kommunistiska Lenin-hemligheten bakom internationella kvinnodagen.
Ja, precis.
Men vi skippar den biten.
Ja.
Det jag skulle säga är den stora... Det finns några kontroverser kopplat till den internationella kvinnodagen. Det ena, det är det här som vi redan varit inne på, att det finns de som då uppmärksammade som en dag vi ska hylla kvinnan, vi ska hylla det kvinnliga väsen, det vill säga grattis till kvinnorna på den internationella kvinnodagen.
Mm.
Och att det upplevs som väldigt provocerande av de som snarare vill lyfta kvinnokamp och feminism.
Mm.
Jag vet att när jag gick på gymnasiet i Borås på 1990-talet, så fanns det en förening som jag tror hette Venus, som var en kvinnoförening.
Mm.
Och de hade ju som grej på den 8 mars att de delade ut rosor till alla tjejer på gymnasiet.
Mm.
Och det kan man ju sådär i perspektiv idag uppleva som, men det hade nog inte funkat idag. Just för att då blir det som att du hyllar kvinnor, alltså kvinnor får rosor.
Mm.
Vi pratar inte om kvinnoförtryck, vi pratar inte om patriarkat, vi pratar inte om, utan nej, men här får ni en ros.
Ja.
Grattis för att ni är kvinnor.
Ja, ungefär. Precis.
Och hela
det är nästan nedvärderande.
Ja, men nästan lite grann. Om man nu är tillhör den skolan som vill lyfta internationella kvinnodagen.
Jag tillhör den skolan.
Ja, men jag vet att du tillhör den skolan. Och jag kan väl säga att jag tillhör också den skolan. Så det är den ena kontroversen.
Mm.
Den andra kontroversen, det är ju att det finns män som på den internationella kvinnodagen, men varför finns det ingen internationell mansdag?
Och då kan jag säga till dem, det gör det.
Bra, Daniel.
Vad är det, 6 november?
19 november tror jag det.
19 november. Mm.
Är den internationella mansdagen. Vi kommer komma dit när vi...
Jag har aldrig sett någon riktigt fira den.
Nej, men det är ju upp till... Nej, men, vi ska inte prata om internationella mansdagen.
Nej,
idag,
inte.
Men jag ska bara kort nämna om den. För det är också en sån lite missuppfattad dag. Internationella mansdagen handlar ju just om att lyfta mansrollen och att lyfta liksom manliga förebilder. Det handlar inte heller om att hylla mannen och hylla liksom vad säger man?
Man ska inte hylla.
Nej, det ska man ska inte ens nämna hans namn, så jag tycker du blipar det i podden.
Vi får väl lämna internationella kvinnodagen där för denna gången, och så får vi se vad vi pratar om ett år igen.
Mm.
Och kanske det blir lite mer på djupet, som man säger.
Eller någon väldigt abstrakt och udda grej.
Vi får se.
Kan inte du gå ut med att säga grattis till alla kvinnor, Daniel? Nej, okej, den flög inte.
Nej, det tänker jag inte.
Nej,
däremot så tänker jag säga grattis till alla som lyssnar på den här podden.
För att ni blir mer utbildade.
Vi hoppas att ni har en fantastisk dag och att ni vill fortsätta lyssna på oss framgent.
Mm.
Men just nu är det slut.
Ja.
Ha det gött.
Hej då.
Hej.
Kämpar mot förtrycket som råder i världen. Kämpar mot kapital och patriarkat. Vi följer i spåren av kämpande systrar. Kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder. Tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi följer i spåren av kämpande systrar. Kvinnor som slagits för frihetens sak. Modigt och stolt i den kampen vi glöder. Tågar tillsammans för att slåss för vår rätt. Vi som har tigit, nu höjs våra röster. Enade nu vi står i vårat systerskap. Solidaritet. Solidaritet är vårt starkaste vapen. Solidariteten leder oss till segerns dag. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor tågar vi stolta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för frihetens sak. Till barrikaderna under svarta fanor.